bollklubben är tillbaka. Vi har en väldigt händelserik allsvensk helg att plocka ner. Olof Lund, du är med i studion, och Irma Helin. Hur mår ni efter den här, ja, hur tar man ens ner den här helgen? Det var väldigt mycket som hände, kändes som.
Ja, det var det väl. Ja, det var en hel del.
Jag var i Malmö. Nej, men det är klart att, att se Malmö FF skaka på det sättet och att man liksom, ja, men kan börja ifrågasätta Miguel Angel Ramirez efter ett par månader. Att jag frågade liksom om honom i studion, att om han kände sig, att han själv liksom kände att han hade förtroende uppifrån och att han trodde han kunde vända det. Och som alla utsatta tränare så trodde han ju det.
Vi kommer såklart in mycket på Malmö FF och Ramirez framtid under dagens bollklubben. Vi ska bland annat ringa upp tidigare MFF-spelaren och tidigare tv-experten Anders Andersson för att snacka himmelsblått. Vi ska snacka AIK med Sotirios Papagiannopoulos som gästar oss, och sen såklart mycket Hammarby och Kalle Karlsson. Sen ska vi snacka upp kvällens fighter också, riktiga smällkarameller får man väl ändå säga, IFK Göteborg som fortsätter i poängbehov, möter Mjällby och så möter Elfsborg Häcken. Två lag som vi inte har kanske gett så jättemycket uppmärksamhet, men som smyger med på något vis i toppen, eller hur?
Och jag tror vi sa det förra bollklubben, alltså just angående Elfsborg. Jag och Sia hade en dialog om det, just det här med...
Det var diplomatiskt uttryck.
Men just lag, vad de förtjänar och inte förtjänar, varpå... Elfsborg kanske i vissa matcher borde ha släppt in lite fler mål, men har ju inte gjort det, utan fortsätter ta poäng hela tiden. Så jag tycker nog att de ligger på en plats som de förtjänar att ligga på.
Ja, och seger ikväll så är de uppe på andra plats.
Ja, jätteimponerade, speciellt efter i fjol. Ja. Verkligen.
Vi ska som vanligt börja med en liten nyhet från dagen, och vi kan ju ta utifrån en tittarfråga. Frans som har skickat in via fotbollskanalens Instagram story, där vet ni att vi alltid har en frågelåda. Han undrar, varför blev inte Joakim Fagerjord avstängd mot Sirius? Han hade ju tre gula kort, och ja, det stämmer ju. Det har blivit en riktig sörja av det här, får man säga. Svenska fotbollförbundets Axel Fägerhall, gruppchef på tävlingssidan, har ju bekräftat fotbollskanalen idag att ja, Fagerjord skulle ha varit avstängd, men han skulle heller inte varit avstängd, för det finns en 72-timmars regel. Vi ska då förklara att han fick ett gult kort mot Malmö FF som domaren glömmer att rapportera in i domarrapporten, matchsekretariatet, vilket även är en representant från Malmö sida då, så att det är motståndare, det, vilket ja, Fägerhall menar att då kan man ju plocka bort alla konspirationsteorier för att det är en motståndare som har varit med och missat det också. Och Svensk Elitfotbolls kontrollorgan, eller de som kontrollerade, tre olika instanser har bommat det här. Det finns inte den här varningen, och då kan man inte gå in och rätta en domarrapport efter 72 timmar helt enkelt. Så att Sirius försökte få Fagerjord avstängd när de upptäckte, han står ju på tre gula, men får lira enligt förbundets system. Och Gais fick då rätt att det går inte att ändra det här 72 timmar efter matchen. Vad tänker ni om den här röran?
Att det är pinsamt för svensk fotboll, det fortsätter. Vi har ju pratat om det här tidigare i bollklubben kring, ja, men bristen på ett professionellt system. Det är som att förbundet och verksamheten däromkring har inte hängt med i proffsheten. Ja, men domarna är heltidsanställda, spelarna är det sedan länge. Att man inte har ett system som kan följa upp det här och se till att detta inte missar. Jag tycker det är fruktansvärt pinsamt.
Ja, jättepinsamt. Och det är ju bara tur att Sirius vinner den matchen. För tänk om de inte hade gjort det.
Ja, det är ju en viktig spelare för Gais som får spela en match han inte borde.
Och där kan man ju också säga att man hade ju kunnat argumentera fair play. Gais hade kunnat sträcka upp handen och säga, självklart ska det vara, liksom, han ska ju vara avstängd. Mm. Nu har det blivit en miss. Vi accepterar att han... Men det gör man inte, utan man... Ja, jag fattar det. Man använder de möjligheter man får, men bara det...
Ja, för då hade han haft kvar ett avstängningshot också.
Ja, precis. Men jag fattar. Men det är... Nej, jag tycker det är för dåligt av svensk fotboll att det inte löser.
Vad tänker du om 72-timmars regeln där då? Borde det finnas en sån? För det här, den infördes ju för att just ett sånt här fall för några år sedan ledde till att en spelare blev avstängd långt senare.
Nej, jag kan köpa den. För tänk om du lägger upp hela träningsveckan utifrån att du ska möta ett lag och han är med i alla taktiska situationer. Vi säger att de förbereder sig 72 timmar. Om det kommer precis innan, det sätter ju Gais i en svår situation när från början inte är de som har gjort misstaget. Alltså, även fast man kan vara schysst, så är det ju som sagt tre andra steg som har missat det. Så jag tycker att det är en bra regel, men det är ju helt sjukt att den ska behöva användas.
Mm. Ja, mycket märkligt får vi
säga. Mycket märkligt, pinsamt och jobbigt. Det är ju Siri som redan har varit inne och ifrågasatt det här med avstängningen av Kastegren och allting som har varit kring det. Och så då missa det här. Nej, som du sa, rent tur att Sirius vann.
Ja, ska vi snabbt in om det innan vi släpper in Anders Andersson som ska vi snart ha med oss. Men Robbie Ure, så ni är Dagens Nyhet. Jing Chou, riksombud på fotbollsförbundet, som då anmälde Kastegren för obscen gest, meddelar idag att man har fattat beslut om att inte anmäla Robbie Ure för en, ja, vad ska vi kalla det, liknande gest eller...
semi-obscen gest.
Ja, mot var det Djurgården, va?
Ja, han var ju snabb och säga att det inte var det. Nej, taktiskt av honom. Ja. Va? Det där var absolut inte vad jag höll på med.
Nej. Men det är väl rätt ändå att göra rätt den här gången istället för att göra två fel.
Det hade varit sjukt om han blev avstängd. Ja. Alltså, herregud.
Du hade inte orkat med en sån vända.
Du hade inte skulle komma till.
Nu kopplar vi upp oss mot Anders Andersson, tänker jag. Ja, Anders, hur är läget med dig?
Det är jättebra, tack. Jag tänker på det ni sa innan här, man måste stoppa Sirius på något vis, så man får stänga av spelarna.
Ja, du berättar, du har ett nytt jobb, du jobbar för One Nexus, ett form av rekryteringsbolag som hjälper klubbar med ledarrekryteringar bland annat.
Ja, helt och hållet ledare, inga spelare alls, utan vi är ett headhuntingbolag som finns väldigt mycket sådana bolag ute i det vanliga livet, men inte så många i fotbollsvärlden. Så att vi hjälper klubbarna att hitta rätt match.
Mm, du var på plats på Malmös match igår. Var det av känslor för Malmö eller var det av jobbskäl?
Det är alltid, det vet ni, det är alltid jobb. Eller hur, Olof?
Ja, alltid.
Ja, det kanske gäller mig, men ja, alltid jobb. Man kan ju kombinera jobb och kolla in någonting.
Ja. Ja, men jag är alltid, alltså jag försöker i detta jobbet försöker jag hälsa på så mycket som möjligt, för att dels så saknar jag ju fotbollen annars, och jag åker ut och tittar på så mycket matcher jag kan. Ni vet också, varenda match man är på så träffar man folk och det är intressant. Det är alltid man snappar upp någonting och pratar med någon och sådär. Så att det är därför jag går och ser mycket. Och sen är det klart att jag är ju gammal MFF också, så det är självklart att jag går dit och tittar. Jag såg ett magiskt tifo på den stadion som jag spelar alla mina matcher på.
Ja, det var ju otroligt fint ut. Till och med löparbanor var det väl ner till, va?
Ja, de har lagt ut löparbanorna och nej, det var ju väldigt fint. Det är ju lite speciellt. Jag är ju till och med äldre än dig, Anders, så att jag har ju gått och stått på Malmö stadion, sett oerhört mycket matcher där, och det är ju på något sätt, det är någon blandad känsla när man ser hur de river det nu. Det finns något av tornen med strålkastare och så. Ja, vad känner du när de river det? För det här, den var ju lätt bedagad på slutet.
Och då har slutet varit rätt långt, ska jag säga, faktiskt. För de har varit bedagade rätt länge. Men jag menar, det var ju lyx en gång när jag kom upp. Och den här, där fanns en jacuzzi i omklädningsrummet. Det var ju helt fantastiskt. Unheard of på 90-talet där. Så att det var ju lyx en gång i tiden. Men den har nog sett sina dagar. Och det kommer att bli ett mäktigt komplex där nu, tror jag. Lite mer heltäckande sport i det området.
Mm. Du, jag tänker så här, vi ska kolla på ett klipp med Sead Haksabanovic innan vi fortsätter diskussionen om MFF. Så här lät det när Åke Unge intervjuade honom igår.
Vad är det som gör att ni förlorar här mot Västerås?
Jag tror det är rädslan av att ha varit misslyckas. Vi är rädda. Alltså jag tror inte det är en fråga om att om vi vill det eller inte, utan det är att vi är rädda. Vi är rädda att misslyckas, och när man är rädd så går det inte sin väg, och idag så då äter liksom rädslan upp oss och vi förlorar.
Är det mentalt jobbigt att vara just nu i Malmö FF?
Ja, såklart det. Så mycket som man är stolt över att vara i Sveriges liksom största klubb. Och så är det liksom jobbigt, men jag är trött på att säga det här, men vi ska försöka göra allting för att vända det, såklart. Det är jobbigt, men jobbiga tillfällen stannar inte, utan man får vända på det.
Ja, Anders, du har ju en lång spelarkarriär bakom dig. Du kan ju allt om det här mentala spelet. Ja, Är det det som Sead talar om som du också ser ja, spelarna utstråla på planen när du tittar på Malmö, eller hur reagerar du på intervjun?
Ja, alltså Olof, du var ju där igår på plats också. Jag tycker ändå de gör en hyfsad första halvlek, och de släpper ju in sådana märkliga mål nu, ganska enkla mål. Men det handlar ju om att det finns inga ledare riktigt nu. Alltså Pontus Jansson borta, Anders Christiansen borta. Det är två tydliga ledare. Johan Dahlin har varit borta jättelänge, i 18 månader. Och en målvakt. Det är inte lätt att styra. Så det finns liksom inte en enda riktig sån gammal karaktär på planen. Och det tror jag är det största som gör att det inte finns någon att luta sig mot. Och då kommer osäkerheten, tror jag.
Men man såg ju ändå, de släpper in märkliga mål, men att då blir de ju påverkade så att säga. De, fram till 1-1 så gör de ju en jättebra match så att säga, och skapar ju läge, men då åker det ju i golvet. Men kan man inte, jag tycker också det blir lite liksom mycket att man pratar på Pontus Jansson och Anders Christiansen. Det är ju ändå bra etablerade, en del erfarna spelare. Ska man inte kunna ställa krav på dem att leva upp till? Jens Stryger Larsen, ja men det finns ju många.
Absolut, det gör det 100%. Men ni vet också dynamiken i ett lag. Alltså, det krävs att det är någon som kan liksom stå framme och hålla i masten eller hålla i rodret liksom, när det blåser riktigt hårt, och det gör det nu. Och jag ser inte på planen direkt någon av dem som är... Så den bästa spelaren, Otto Rosengren, kanske också... Han är inte den typen. Han är en som springer mycket, löper, men inte den som liksom balanserar upp. Och jag tror de behöver detta, för att det är för många som inte har tillräckligt erfarenhet, som inte har riktigt visat något ännu, och då finns inte de ledartyperna riktigt.
Är det också att de är vana vid att Pontus Jansson och de övriga som du nämner är de som man kan luta sig mot?
Det är inte bara Pontus Jansson heller. Alltså, tidigare har det funnits andra spelare också där. Jag menar, Kiese Thelin, det sa jag redan när han försvann förra året, extremt viktig i omklädningsrummet, fick vi höra. Där. Och det, när han försvinner så där dog lite faktiskt. Och sen då när det har ändrat lite bara, det bara kan vara bara 2-3 stycken också. Sören Rex försvinner, även om inte han spelar så mycket, så var det på slutet, så var det ändå en ledartyp som finns där liksom. Och det handlar om veckorna också. Det handlar om att man känner en trygghet bland dem som liksom har varit med om detta förr, och de saknas lite.
Ja, apropå förr. Du var ju med i Malmö FF 2008. Det är ju senast man förlorade 4 allsvenska matcher i rad, och det stormade kring Roland Nilsson, och det hade ju varit lite stökigt under Sören Åkerby. Hur är det att vara Malmö FF-spelare då?
Ja, det är ju tufft såklart. Jag var i och för sig, jag hade brutit benet då, så jag var inte riktigt, ni vet, man är skadad, man är med, men man är ändå inte 100 med. Men det är klart att det är något speciellt. Det är ju vissa klubbar här i Sverige. Vi har Stockholmsklubbar, vi har IFK Göteborg, vi har Malmö FF som har den här lite externa trycket på sig. Och det är klart att då lever man med detta på ett annat sätt. Alltså det är det här med att gå ut och äta. Vi hade en sån situation här i början av säsongen. Jag vet, att gå ut och äta när man har förlorat, det är ju inget man gör liksom. Eller gå på stan, det är som man får hålla sig borta från i så fall. Och det är klart att det påverkar ens liv väldigt.
Det var, vi såg också att ja, dels var det något form av kvartsamtal med supportrarna nere vid...
Det tycker jag är värdelöst.
Alltså. Ja, jag också.
Jag tycker helt meningslöst. Mm. Hade jag varit ledare och sagt till supportrarna, samlat dem, ni får vara sura, vi kommer inte gå ut till er. Vi tar det snacket, kan ta det snacket dagen efter. Jag fattar inte, det kommer aldrig något konstruktivt av något sånt. Sen får de kräva det. Men jag tycker supportrarna har mycket de kan kräva, men direkt efter match, meningslöst.
Och jag vill bara förklara, dels var det ju ett kvartssamtal nere vid klacksektionen efter slutsignalen. Sen då, precis som du nämnde, så klev de ju runt för att även vänta på dem utanför omklädningsrumsdelen, kan man säga. Alltså utanför själva arenan.
Ja, sorry man, jag gick igång där.
Det
är så här, jag har varit med om det en gång på riktigt. Och det var i Portugal när vi förlorade i cupen mot ett andra divisionslag när jag spelade i Benfica. Och då fick vi vara kvar i omklädningsrummet i 2 timmar, höll de oss tills det var lugnt, trodde vi. Men då kom vi ut och då blev det någon som fick på käften. De gunga bilarna när vi körde därifrån och så. Så jag har varit med om det där när det blev riktigt otäckt. Men det är samma sak där. Jag tycker ju... Jag var rätt glad för att här... För Som ni säkert har uppmärksammat också, så i våras så var det ju stor banderoll från Malmö FF-supportrar vid träningsplanen, där de som tror att vi viker ner oss nu, de känner inte Malmö FFs historia, och så stöttande liksom för laget. Och jag tror den hjälpte dem väldigt mycket i början av säsongen. Men det gäller att hänga i bara för supportrarna nu, för alla är ju, det är ju uppenbart att det här också skulle bli en mellansäsong. Även om de tog några starka segrar i Stockholm som kanske skylde lite, så jag tippar ju, när jag var ute på en träff, jag tippar Malmö sexa, som, och det har jag aldrig gjort förr i min karriär, kan jag säga. Så att, för mig är det ingen överraskning detta.
Tror du att supporterna kan ta in det Sead Haksabanovic pratar om? Att de är rädda, att det är, vi är rädda för misstag. För det är ju det som är att, jag menar, några gick ju fram och pratade med dem när de var här på läktaren, och sen gick ju Robin Olsen och Pontus Jansson ut till dem som stod och väntade vid utanför arenan. Men tror du att de fattar att de är, det är mer destruktivt att hålla på med kvartssamtal än det är positivt?
Ja, bra fråga. Däremot så är det ju både och. Jag säger att det är destruktivt, det är det. Men sen att de ska acceptera att folk säger att de är rädda när de är professionella fotbollsspelare på den här nivån. Det tror jag inte. Sead Haksabanovic är klok. Han har varit med, han har spelat på en annan nivå också. Och han kan säga det kanske för att han är inte rädd för det. Men jag tycker ju ändå att det måste man kunna kräva, att de ska lösa detta utan att springa runt och inte vilja ha bollen.
Vi har fått in en tittarfråga på ämnet också från Linnea. Jag vet inte, ja, jag kastar ut den till alla
Anders,
tre. Men finns det ett enkelt svar på hur kan MFF rädda den här krisen? Vad är liksom första steget i ett sånt här läge? Vad gör man?
Ja, det är ju alltid det tuffa. Nu kommer ett uppehåll alldeles strax här som är välbehövligt för dem. Jag är också... Truppen behöver ju hända någonting. Det är inget snack. Och man har väntat så mycket av många spelare som inte har visat någonting. Och islänningarna till exempel, Gudjonsson som jag såg som en stor stjärna, han har inte alls haft någonting nu i år. Sigurdsson inte ens med överhuvudtaget. Och sen serben som kom som köptes dyrt. Alltså det är ju sånt som... Massor av köp har blivit misslyckat, så det är klart att det är frustration och det behöver göras något. Sen är det ju andra frågor om man ska ändra någonting i stab och sånt, men det är för de ta som är där inne.
Du som känner Daniel Andersson, som spelat med Daniel Andersson, och jag menar, jag såg honom hur han lämnade tätt innan slutsignalen igår, och det kanske du också gjorde. Man såg mörkret som vilar över honom, man vet hur mycket han brinner för klubben. Hur tror du han tar den här situationen? Jag menar, han var ju med, han nog inte ville sparka Henrik Rydström, var ju med om det, och nu är han i det här läget där ju väldigt mycket tryck ligger på honom.
Ja, det är tufft. Jag känner Daniel som en otroligt passionerad människa, alltså inåt. Det syns inte på honom att han exploderar så, men han brinner för det. Han har jobbat för Malmö FF som i de här ledande rollerna sen när det började liksom med Champions League för drygt 10 år sedan. Och det är klart att det kommer upp och nedgångar. Men han lägger så mycket tid på detta så att jag förstår. Jag såg honom igår när han gick, och det är klart att det tynger honom. Och jag sa att man lever och andas med resultaten. Så det är ju någonting som han gör, och han måste dessutom ta tag i allt som händer runt omkring. Det här jag pratar om, att truppen inte har funkat. Spelare som såg bra ut inte är bra. Det är ju han som får ta i det, så att han har lite att kämpa med, tror jag.
Tack så jättemycket för att du var med oss, Anders. Det var intressant att lyssna till dina tankar.
Tack, ha det bra, ungdomar.
Detsamma.
Det
var till mig, inte till dig.
Breaking news på fotbollskanalen just rörande Malmö FF nu. Vi kan ta och kika på vad som har hänt. Filip Berglund köps loss från Hammarby. Han hade en uppsägningstid där. Ny sportchef för Malmö FF, där första beskedet var att han ska jobba kvar i Bayern under sin uppsägningstid i augusti. Nu köps han loss. Vad tänker ni om
det? Det känns ju jättelogiskt. Det hade ju såklart bara varit konstigt om han var kvar och jobbade i någon konstig roll i Hammarby så länge.
Ett tecken på att någonting kommer hända med Miguel Angel Ramirez också, att man tar det i rätt ände, sportchefen får bestämma.
Alltså framförallt vill man väl ta in honom för att titta på det, men jag tycker inte det är konstigt att Hammarby skulle behålla honom. Vill man hjälpa en av, som ändå får klassas som en av Hammarbys största konkurrenter, jag menar, hade han kommit i augusti så hade han ju bränt liksom transferfönstret. Om jag hade varit Hammarby, jag hade tagit väldigt bra betalt, och jag hade nog kanske inte ens släppt.
Kanske hon fått.
Mm. Ja, nej, men jag hade inte ens släppt, för jag hade inte velat hjälpa
Malmö. Tror du inte att han hade kunnat jobba för Malmö på något vis
inte
ändå?
Jo, det är klart, men inte fullt ut. Han kan inte åka och träffa, säg att de ska byta tränare. Mm. Han kan inte åka och träffa tränare. Visst, han kan köra Zoom, men det blir ändå någonting annat.
Ja, skulle det komma fram att han ens har haft ett digitalt möte med en MFF-kandidat? Det skulle inte bli bra.
Nej, det skulle inte bli, det skulle bli dålig. Och jag menar, där har ju varit i perioder lite bad blood mellan klubbarna, men sen Zlatan blev delägare. Mm. Alltså, det finns
han var
ju
chefscout i Hammarby då och ansvarig för HTF.
Jag tror att Hammarby har varit orolig att han kommer börja jobba för MFF samtidigt, fast så hellre få lite cash för det.
Ja, jag tänker mer att man som Hammarby-supporter så hade inte jag gillat att han bara tog strategierna och bara tågade rakt över kring hur Hammarby, som ju varit väldigt framgångsrika kring spåret med olika länder i Afrika och talanger och hämtat in pengar. Det har han naturligtvis varit inspirerad på. Så det perspektivet hade jag. Om jag var Hammarby, om jag var Micke Hjelmberg, så hade jag inte släppt honom förrän i augusti. Men Malmö kanske betalat riktigt bra.
Mm. Nu får han ju då jobba med transferfönster så som de vill, och ja, men som jag är inne på, det blir ju någonstans, gör man ett tränarskifte här, om man sparkar Miguel Angel Ramirez och tar in en ny, så blir det ju rätt ände man börjar i.
Ja. Fast för mig, vi pratade om det i samband med matchen igår, alltså om Malmö FF sparkar Miguel Angel Ramirez, alltså jag förstår inte hur Daniel Andersson med trovärdighet ska kunna jobba vidare. Även han nu lämnar sportchefsrollen. Han har ju suttit på två roller, det är ju inte så. Han har ju egentligen haft två roller sedan 2021 och sedan i perioder har det varit sportchef. Han är ju egentligen sportsligt ansvarig för tre sportchefer, dam, ungdom och här. Men ändå, att om man har, så som de la ut texten om hur noga de hade varit, 50 kandidater och det här har varit och vi är helt säkra. Och så om man sparkar honom efter 9-10 omgångar, då nu såg vi ju att vd:n till våran kollega i Malmö, Erik Hadzic, så sa ju vd Jimmy Rosengren att vi har förtroende tills vi inte har det. Och det är ju...
Men är det inte en skillnad? Blir det inte lite så att Daniel Andersson som fotbollschef nu då, om han säger nej, men jag tar en lite mer passiv roll i det här och låter Filip Berglund liksom styra skutan kring Ramirez, vara lika vara och ny tränare. Ja, förstår du?
Jag förstår exakt hur du resonerar, men för mig blir det ändå så att Filip Berglund, även om han nu köps loss, så är det ju inte så. Han ska ju ändå ta ett snabbt beslut. Vi fimpar honom efter en match, som det blir då för Filip Berglund. Han måste ju, jag får ändå utgå från att han har en dialog med Daniel Andersson. Hur gör vi med en handplockade tränare från i vintras där ni var otroligt noga? Hade 50 kandidater och ni träffade så himla många och ni gjorde intervjuer och allt vad det var. Alltså, för mig krackelerar liksom förtroendet. Alltså jag känner många MFF-supportrar eftersom jag är från Skåne, och många av dem har ju varit ute efter Daniel Andersson länge, och jag menar att han har ju ändå varit en av arkitekterna bakom deras framgångar, och nu har han absolut misslyckats, man har haft två jobb, men det här blir svårt tycker jag.
Men det finns väl en tilltalande prestigelöshet tycker jag i att han kan, om man nu skulle, om de skulle sparka om någon, att ja, men hellre det än att han kör vidare hela säsongen och fortsätter se ut så här. Om de tror att det är anledningen att de förlorar, att han inte bara är helt låst i att okej, jag sa allt det här innan, nu har det inte fungerat, men jag kör vidare ändå. Jag tycker någonting som är ganska positivt är att man kan kolla sig i spegeln och ja, acceptera att man inte gjorde tillräckligt bra jobb.
Ja, jo, det kan man göra, men det är klart att om du redan är skadeskjuten, vi hörde Anders nämnde några värvningar, det är ju ändå en rad värvningar på slutet som inte har gått vägen, och så dessutom har du misslyckats, för man får ju säga att det är ett grovt sportligt misslyckande om man 100%. Måste sparka sin tränare efter 9-10 matcher en våromgång och åkte ut ur kuppen på ett närmast förnedrande sätt mot Mjällby. Ja, för mig blev det att man liksom, det blev väldigt svårt för Daniel Andersson att, ja, men det är för mig som Kim Källström när han för två år sedan sa att Jon Dahl Tomasson rätt man på rätt plats, två år senare är Graham Potter rätt man på rätt plats, ja, nu är det två månader.
Vi ska säga det, Aftonbladet uppgav idag att det ser ut som att Malmö FF kommer sparka Ramirez och att man har skannat av marknaden, uppgifter till bollklubben. Och så här gör gällande att ja, men det är precis så att man har haft interna möten i Malmöledningen och att det är aktuellt att göra sig av med Ramirez. Så att man kollar vad finns det för alternativ på marknaden helt enkelt. Det som var intressant, du nämnde ju det Olof, Jimmy Rosengrens uttalande där, att han säger ju framtiden får utvisa vad som händer med Ramirez ungefär. Och sen när han får frågan, men fotbollschef Daniel Andersson då, där har vi stort förtroende.
Ja. Fast med tillägget att, det är, att han kliver in
som
i
fotbollschef,
den fotbollschef,
ja.
Att han får den här övergången.
Men du ser ju också nyansskillnaderna.
Jag ser nyansskillnaderna, men jag såg också just det att han liksom släpper sportchefsrollen, att det är Filip Berglund som får det ansvaret.
Exakt. Ska vi ta och titta på vilka lediga tränare det finns? Det är ju såklart möjligt för Malmö FF att köpa loss någon tränare, någon som sitter under kontrakt. Men här har vi lite skandinaviska namn, eller skandinaviskt kopplade namn som är lediga just nu då. Jimmy Tillin, Kim Bergström och Thomas Lagerlöf i en duo, Erik Horneland, Olof Mellberg, Ole Gunnar Solskjaer, Bo Henriksen, Jon Dahl Tomasson, Per-Mathias Högmo som precis har fått dojan av Ludogorets, Alfred Johansson och Marti Cifuentes. Går ni igång på något namn för Malmö FFs del här? Olof, vad börjar du med?
Olof Mellberg tycker jag hade varit ett kanonnamn. Jag tycker att det han gjorde i två omgångar med BP var väldigt imponerande, och jag menar, han jobbade tajt med Engelmark som nu har succé i Sirius. Ja, jag, hade jag varit Malmö FF så hade jag gått på Olof Mellberg.
Vad säger du, Emma?
Kim och Tolle. Alltså,
tror du att det har varit en bra match?
Ja, jag tror verkligen det. Dels för att det vad de gjorde i Djurgården och att de är bra tränare. Alltså bevisligen i deras resultat de har lyckats med så är de bra tränare. Sen har de ju också en... Ja, som jag pratat och känner många i Djurgården såklart, så det var många som tyckte om dem som ledare. Men det är ju en väldigt, väldigt hög kravställan. Och det tror jag skulle passa perfekt i Malmö FF. För det där är ju spelare som kan hantera det. Och jag menar, det Haksabanovic säger om att de är rädda. Jag tycker inte att det uttalandet är särskilt konstigt. Alltså,
Lite befriande att han vågar säga det.
Vi alla känner, och jag verkligen har atleter på högsta nivå. Och jag kan bara räkna många spelare som ibland känner så här, fan, det ser ut som att jag inte vill något. Men det är för jag vill så himla mycket och det fungerar inte. För att, ja, alltså det är människor fortfarande. Det spelar ingen roll hur många miljarder eller vad man tjänar. Det är människor som ska försöka prestera. Det är inte synd om någon, det är inte det. Men det här att så här, du måste vilja mer. Det behöver ju inte vara det. Och Haksabanovic har varit den som varit bäst i Malmö och vågar bollen hela tiden. Men jag ser ju absolut på andra spelare i hans lag att de vänder sig lite när de kan göra sig spelbara istället. Och det är ju såklart ett jätteproblem.
Tror ni att vi tittar i rätt ände när vi tittar på lediga tränare, eller tror vi att Filip Berglund går för att köpa loss någon? Och tror ni på att det blir en svensk den här gången efter Ramirez, eller vad tror ni, ja, hur tror ni de tänker egentligen?
Nej, men jag tror det här är ju, jag menar, Marti Cifuentes gjorde det väl bra i Hammarby, ledig i sparken. Alfred Johansson väldigt intressant, i alla fall gick tyngre i Rosenborg. Jag tror inte på Högmo, jag tror definitivt inte på Jon Dahl Tomasson.
Jon Dahl Tomasson hade varit en bomb.
Varför har vi inte Rydström på listan?
Och Jimmy Tillin har ju sagt, han var ju tydlig med att han vill stanna utomlands. Så att,
Ole Gunnar Solskjaer, hans agent Jim Solbacken har ju gjort affärer med Malmö genom åren.
Ja, och jag har inte Malmö i något sammanhang pratat med honom, har jag för mig någon, alltså så, och det, att de har haft den typen av kontakt. Men jag bara tycker att Olof Mellberg, han kan den svenska marknaden, men han är också, ja, jag gillade det han gjorde med Brommapojkarna. Jag tyckte att de spelade en rolig fotboll och med rätt små medel hade han fått möjlighet. Jag tycker det hade varit intressant namn. Han är också van vid att det blå, alltså utifrån spelarkarriär.
Det är bara svårt att veta vem som gjorde vad i den där duon. Nu när Engelmark var så bra.
Han tog ju upp BP allsvenskan, då var inte Engelmark där.
Det är sant.
Fråga, hur attraktivt är det här tränarjobbet? Är det skadat?
Nej, det är en perfekt situation att ta MFF.
Alltså, ja, men jag tror att Filip Berglund och den eventuella tränaren som skulle kunna komma in har ju liksom allt att vinna. Sen kan det ju gå åt helvete, men man har ju allt att vinna och få lite sabbat. Ja, men det är ett Graham Potter-läge. Ja. Att komma in, skruva tillbaka lite.
Men är det inte också så att man behöver vara beredd på att det kan ta tid?
Jo, men då också går det inte bra. Då kommer alla supporter tänka att det var truppen det var fel på.
Jag tycker ändå när vi jobbade med match för Malmö-Västerås, hur Jens Fjällström visade liksom hur man blandar zoom-markering och man-man och hur det inte funkar.
Alltså, känns rörigt.
Bara gå tillbaka till något som är lite mer rött, och så tror jag att man hade kunnat få utväxling och bara, ja, om det då finns någon slags att han inte har förtroende, om det är så. Mm.
Tror Tränarnas. Ni att Ramirez kommer sitta kvar? Eller?
Nej, jag tror han får sparken.
Det enda som jag tycker det är problematiskt för den sportsliga ledningen, men det är, man kanske kör en sån iskall variant och säger att nu kom Filip Berglund in, det var han som tog beskedet och jag har dragit mig tillbaka, jag sitter på ett kontor långt bort och har inte med det att göra.
Men
blir
det
inte
logiskt.
Så att han sträcker upp händerna då i så fall och säger vi gjorde fel.
Nu har jag anställt honom för att han ska göra rätt.
Mm. Ja, jag bara tror att det blir svårt kanske om Daniel Andersson vill vara kvar, så tror jag ändå att man tappar lite på något sätt.
Vi ska ta en liten paus och sen blir det AIK-snack med Sotirios Papagiannopoulos. Bollklubben är tillbaka. Nu ska det bli AIK-snack. Vi har med oss Sotirios Papagiannopoulos, mittbacksgeneral, tillbaka igår i startelvan. Du pallade, ja, det började divideras om du skulle spela vidare runt timmen, va? Sen så körde du 6-7 minuter till. Hur var det med kroppen egentligen?
Det var väl helt okej. Okay. Jag försökte kämpa vidare, men det gick inte.
Hur mår du idag?
Slutet. Jag mår jättebra.
Okej, okay. Fysiskt också?
Ja, man är trött, men det gör ingenting.
Hur var det med festandet då? Var det något eller?
Det blev en jättelugn middag faktiskt.
Ja, okay.
En gång vid 10.30.
Ja. Du gick ut och pikade Djurgården lite för att de hade firat vilt sin derbyseger och sen förlorat två raka matcher. Men då blev Johan Hove, norrman i laget, lite förbannad på det. Eller förbannad, men han tyckte att klart ska fira. Så vi norrmän, vi är bra på att dricka ungefär. Att ni svenskar var lite svaga på det. Att han saknade John Guidetti, för han visste nog hur man firade. Vad säger du om detta?
Jag tror att det här var hans första derbyvinst.
Just det.
Så det var därför han ville fira lite extra.
Du är lite mer van, va?
Exakt.
Ja, men berätta, vad är dina tankar efter 2-1 mot Hammarby igår?
Nej, man är framförallt jätteglad över insatsen igår. Att en svår bortamatch som, ja, vi kommer in, Hammarby har mycket boll men skapar väl inte så här jättefarliga lägen. Och sen pratar vi mycket i halvtid att vi ska bara försöka vara stabila bakåt och inte släppa till något. Och det är det första vi gör sen i andra halvlek. Och jag tycker det är otroligt starkt av oss att vända den matchen och vinna.
Vad betyder det för er? För jag menar, det är ju inget snack om att det har gått lite upp och neråt innan detta. Hade ni ju slagit Kalmar och Halmstad som ju inte kanske är några topplag i tabellen. Vad betyder det att slå Hammarby och både derby och de är uppe i toppen?
Jag tror bara det här kommer ge oss mycket energi. Någonting som vi behövde verkligen, det här, både vi och fansen, för att försöka fortsätta jobba mot samma mål. Och det här ger oss något, vad ska man säga, självförtroende inför matchen på lördag.
Du klev ju av som sagt, men sen var du i princip nästan lika aktiv på bänken som du var ute på planen efteråt. Det såg ut som att du hade riktiga myror i brallan där och var någon halvledare och drog på en väst och hade inte riktigt koll på att du inte fick lämna tekniska zonen och annat. Domaren var på dig. Hur beskriv din insats som ledare på bänken?
Alltså, ledare och ledare, jag försökte bara förmedla lite info till vissa spelare när det gäller fasta situationer och prata lite med domaren. Jag försökte lägga på extra tid varje gång det hände någonting, så det var bara med det. Adrenalinet var där och man ville ju vinna såklart.
Ja. Hur blev det att ställas mot Sirius som har gått så otroligt starkt?
Det blir en svår match, framförallt som du säger. De har vunnit nästan alla matcher, går som tåget, har självförtroende. Så det blir en bra match för oss, men även ett bra tillfälle för oss att visa att vi är också ett bra lag.
Nu förstår jag ju att du inte har liksom full insyn i tränarnas alla resonemang inför en match och sådär, men igår var det nog säkert en del supportrar och vi i media som undrade, ja, men fem raka matcher utan seger, ni möter ett offensivt skickligt Hammarby på deras hemmaplan. Ska de helt plötsligt gå ifrån det som José Ribeiro och jobba på och parkera bussen och kanske maximera att grisa sig till en seger på något vis? Var känslan att ni alls vacklade internt där kring hur ni skulle göra och hur skönt känns det att ni vågar spela ert spel och vinner faktiskt på det sättet, så att säga, om du förstår frågan?
Det var ganska tydligt. Vi hade en bra diskussion efter Västerås-matchen där vi gick ifrån lite det vi ska göra. Vi spelade lite långt och det passade inte alls. Och vi hade, efter matchen så fanns det ingenting att analysera. Mm. Och hela den här veckan så gick vi verkligen igenom det. Vad vi vill göra. Ska vi fortsätta? Och alla var med på att nu kör vi. Nu är det dags att, inte visa, men vilja ha bollen och bidra i anfallsspelet. Och det tycker jag det funkade igår.
Vad ger den här typen av seger?
Massor,
man
tror
gör
jag.
Det på det här sättet.
Ja, verkligen. Och det är verkligen att man får plussa för revir. Och för jag tror de flesta, eller många tränare hade nog bangat till slut. Men ja, måste verkligen. Alltså, jag tänker för alla som hejar på AIK, men också er i gruppen, att känna att ja, alltså, vi vågar fortsätta tro på det här. Och nu kan man göra det framåt med en betydligt bättre utgångsläge än före den matchen. Så ja, massa plus såklart.
Jag undrar hur, alltså det talas ju mycket om tålamod när AIK lägger om kursen lite som man har gjort. Hur känner du av det bland supportrar och andra? Finns det tålamod till att det ska svaja så som det har gjort?
Alla pratar om det här tålamodet, men jag tror inte att det finns. Men alltså, så här ska jag, vad är det, 6 år, ja. 6 olika tränare här i AIK, och man pratar alltid om något nytt och det ska finnas tålamod, och till slut så finns det inget tålamod. Men det jag vill främst säga är att fansen har ju varit otroliga. Om vi har legat långt ner i tabellen eller högt upp i tabellen, så har de alltid varit där. Och det är klart att man blir besviken efter vissa matcher och man vill visa sin frustration. Men de har alltid stått vid vår sida, och efter den här tunga våren, om man säger så, så var de värda den här segern. Mm.
Du, jag tror att Nordfeldt hade klart ett lögndetektortest igår kring sin varning och missade match som han ändå skulle missa mot Sirius.
Inga kommentarer.
Ja, vi jobbar ju med IG nu, så jag tror vi har ganska bra koll på det där.
Grattis, leende så allt efter Nordfeldts svar.
Det är inte första gången. Alla är ju på oss direkt. Så fort det är AIK, då är det massa gula kort för att man fördröjer med bollen och så.
Alltså, jag tycker att det där var bra gjort.
Ja, men det var väl smart.
Ja, det var väl jättesmart. Alltså, helt perfekt agerat faktiskt. Ja,
men ni är lite extra utsatta.
Jag har ett nyförvärv här.
Oj. Saletros
här.
Han
är på väg tillbaka.
Ja. Ni ser hur det går, va? När Sotte är tillbaks, då blir det vinst direkt. Alltså. Direkt blir det vinst då.
Ja, det är ju skillnaden, alltså, om vi ska vara ärliga.
Var du på matchen, Anton? Och vad säger du?
Nej, jag kom precis. Jag landade precis. Och då Sotte har lovat middag efter vinsten igår. Så jag var uppe och kollade på den 6 i morse igår. Så då ser man Sotte. Men han höll i 70 minuter. 70 minuter höll i. Han var stark och vart, alltså.
Hur är livet i MLS?
Ja, det är bra. Det är bra, tycker jag. Det är bra, tycker jag. Man saknar grabbarna bara i AIK såklart, som man alltid gör. Men nej, det är fint.
Just att du på något sätt en Grand Potter tog över, så försvann du ut. Hur känns det att de nu har tagit sig till VM?
Ja, han har glömt mig någonstans, tror jag. Men nej, jättekul. Man är jättekul för alla grabbar och ja, de ledarna som är kvar att gå till VM. Det var länge sedan och det är otroligt kul. Och man supportar dem från sidan. Det ska bli kul att kolla på dem.
Det kanske kommer ett samtal om det blir något återbud.
Det vet man aldrig, men vi är redo. Vi har skorna med oss.
Ja, det är bra. Ja, det är bra. Grymt, vi tackar en fin AIK-duo, får man väl säga då. Grymt att du var med oss, satt i bortklubben.
Tack, ha det bra.
Hej där.
Saletros dyker upp från ingenstans.
Ja, det var härligt.
Ja, från Chicago skulle jag gissa på. Ja. Inte från ingenstans.
Ja, man kuppas in i bortklubben, det är fint.
Ja.
Ska vi gå över och snacka lite Hammarby då? Mm. Förlorarna i det här derbyt. Otroligt upptrissad stämning runt Kalle Karlsson, tränaren där nu. Vad är bild av projekt Karlsson?
Men alltså det ja, det är svårt alltså, när jag vill ta liksom Kalle Karlsson hörnet lite, för efter
tycker du det blir för mycket mot honom just då?
Alltså det blir ju alltid det, eller så här, det är väldigt ovanligt att tränaren inte får väldigt mycket kritik när man har gått från något väldigt bra och sen har det varit så himla ojämnt. Så det är klart att jag förstår en hel del kritik, och en hel del är ju befogad. Det är svårt att veta vad Hammarby kommer välja att göra. Så efter Hjelmbergs intervju så känner jag plötsligt att han kanske får sparken så här tidigt ändå.
Vi ska förklara då. Sportchef Mikael Hjelmberg kom ut i mixade zonen igår och sa, ja, men erkände att man ska utvärdera läget och vad som har gått fel och så där i sommar. Det gör man ju alltid. Men det var ändå på en fråga om förtroendet. Kalle Karlsson där sa han att det är inget vi diskuterar. Så det är inte aktuellt alltså, att ens överväga förtroendet. Men det var ju inte heller så att han klev ut och Kalle Karlsson är vår man.
Jag trodde verkligen
han
satt
det
jättesäkert.
För evigt. Alltså, det var inte det förtroendet.
För mig blev det liksom parallell med Daniel Andersson, Miguel Angel Ramirez och Micke Hjelmberg. Alltså, om man sparkar en tränare så efter så här kort tid, då har man inte gjort jobbet. Och om då ifrågasätter man lite sig själv. Nu är ju chefscouten Filip Berglund, jag vet inte om han var involverad i, direkt i den processen, men Micke Hjelmberg är ju i högsta grad involverad. Och om man då har trampat snett, att man på 9 allsvenska matcher och en förlorad cupfinal kan ta beslutet att vi ska inte ha kvar Kalle Karlsson, ja, då underkänner man sig själv, känner jag.
Mm. Och kan man kopiera det du sa om MFF här då, att nej, ja, det är bättre att erkänna någonting och så vidare och så vidare, om man nu gör den bedömningen som Olof gör?
Alltså här blir det, tycker jag, lite skillnad eftersom man inte har en ny sportchef som kliver in i Hammarby och så där. Men jag tror så här, oavsett om Kalle Karlsson skulle sparkas och någon ny kommer in, så är ju avståndet så himla stort till Sirius nu. Det är ju verkligen, ja, hur många poäng är det, 11 poäng?
8 poäng med en match mer, ja, spelad, så att jag 11 poäng
kan
om
vara
Sirius
11, och det är ju mot AIK. Det är ju verkligen många, oavsett om Isak Berkebo kanske säljs i sommar, som de nästan har sagt rakt ut, känns det som, så har jag svårt att se att Sirius skulle rasa ihop. Men det som är med Hammarby är ju också att, alltså typ en spelare som Nahir Besara, jag tror att han, först och främst tror jag att han älskade, alltså avgudade, att spela under Kim Hellberg. För att dels att han fick väldigt, väldigt mycket boll, han satt sig i positioner där han, ja, var sitt bästa jag. Och det är inte lika ofta under Kalle Karlsson som Nahir Besara har kunnat bli bollförande och vara mycket på boll. Så jag tror att det är svårt för de spelarna också att gå från det, där de säkert kände att jag spelar min bästa fotboll under den här tränaren. Det är ganska svårt att, alltså, få en tränare som det händer exakt likadant med. Och bara att man känner att man går ner ett litet steg. Jag säger inte att Nahir Besara känner så. Alltså, han har ju aldrig sagt det i någon intervju. Det är bara min slutsats utifrån den här våren. Då kan det bli lite sådär...
Var Kalle Karlsson beredd på det här, att det blir så himla extremt att han jämförs mot Kim Hellberg när det är det läget att de är favorittippat och så vidare?
Jag är övertygad om att han var beredd på det. Dels han, till skillnad från många andra tränare, så har han en bakgrund som journalist. Mm. Han förstår de mediala mekanismerna. Sen tror jag också att han förstod att det är klart att jag kommer jämföras med Kim Hellberg. Jag tycker att man glömmer bort de första månaderna med Kim Hellberg, där det ju också var lite skakigt kring honom. Mm. Eller åtminstone det inte gick så bra. Sen var förväntningarna lägre när han kom in i
och
Hammarby.
Truppen var väl en annan också?
Ja, precis. Nej, men då det speglade både, ja, trupp och allting. Så att det gjorde, nu var ju förväntningen att nu ska Hammarby ta det här klivet. Man har en stark trupp och man har gjort de här försäljningarna och liknande och blivit väldigt mycket starkare som förening. Men för mig blir det ändå konstigt, apropå, nu har ju Soteris Papagiannopoulos rätt i att det finns ju inget talamål i fotbollsvärlden. Men det visar ju sig ändå ofta att det är det som ger resultat. Jag tänker Sirius, Andreas Engelmark som hängde löst i augusti i fjol. Och sen så efter 8-2 kölhalningen mot Djurgården har de inte förlorat en allsvensk match. Mm. Och leder. Alltså, ibland behöver man ju hålla ut. Mm. Och för mig blev det lite för mycket panik.
Två spelare som har varit snackisar, ja, men kopplat till hur Kalle Karlsson väljer att matcha laget och så där, det är ju Noah Persson och Victor Lind, hur han använder dem och när han inte använder dem och så vidare. Mycket snack om att, ja, men det är lite fegt kanske att inte lira dem så som supportrarna skriker efter och så vidare. Ja, vad tänker du runt hans...
Nej, men den här har jag ju pratat om länge nu. För det jag tycker händer, jag tror inte det handlar om att det är något fegt eller så, utan snarare att det är...
Men det är så vissa tolkade att han vill ha handbroms.
Snarare vill ju han ha en wing. Alltså han vill ha en vänster wing. Och varken Noah Persson eller Victor Lind är perfekt i den positionen. Det som är att Noah Persson är perfekt i en hög vänsterback som kommer runt på kanten med en vänster ytter eller forward som kan operera inåt. Det är helt perfekt att ha Lind och Noah Persson tillsammans på den kanten.
Varför gör han inte så då?
Jag har ingen aning. Jag vet inte. Han vill väl ha de andra spelarna på plan, gissar jag.
Vill han spela så som han spelade i Västerås 3-4-3?
Ja, det är ju jättetydligt att han vill, eftersom han har fortsatt göra det. Sen så måste det ju att han ser saker med Noah Persson i träning som jag inte ser. Axén pratade ju om att han kanske är för svag defensivt. Ja, alltså, jag tycker när han lämnade allsvenskan, fast, alltså, okej då, om vi säger att han är lite sämre defensiv, alltså offensiv, fast inte en det fanns inte en ytterback, inte en spelare som slog in bollen med rätt adress oftare i straffområdet. Det fanns inte en spelare som hade inspel som ledde till målchans oftare än vad Noah Persson hade. Så för mig är det att det finns så många offensiva egenskaper som inte ens snuddar på användas rätt. Alltså han kom in i någon central position. Jag går igång på det här för jag blir frustrerad över att det är två så bra spelare som inte ges förutsättningen att vara sitt bästa jag. Och det, ja, det kan man
för
inte
säga. För det märker man ju om man skannar av sociala medier och sådär, att supportrar har ju hakat upp sig på just den här frågan ju.
Ja, och sen så är det ju att det blir ju vissa saker som fastnar och där man ju letar efter saker när man inte vinner då tillräckligt mycket. Att precis som de har halkat efter och förlorade cupfinalen, har de vunnit cupen kanske det hade varit lite annat ljud i skälen.
Det här, jag intervjuade Kalle Karlsson, det var ju ja, tätt inpå ska man ju säga förlusten då såklart. Men hans förklaring till att det ja, var tröttkört och så vidare i andra halvlek, det är att han landar i att det är ett tajt spelschema.
Ja.
Det var ju, spelarna sa ju att vi ska inte, eller ja, Besara och Paulus Abraham sa att vi ska inte titta på bortförklaringen, vi ska titta på oss själva.
Ja, jag stod och tänkte det. Jag sa, aj, 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 nej, 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 nej. För jag tycker
det var ett misstag av honom att, ja, att gå in och öppna den dörren, så att säga.
Och jag, alltså så här, personligen från Västerås, jag tycker verkligen om Kalle Karlsson. Man får ju tränare man känner så här, det dig eller du kanske inte gör, du känner väl fan ingenting mer än min råd någon. Nej, men du är ju journalist, vad fan. Det, så här, Olof är seriös. Ja,
känslokall.
Nej, men det går inte smöra för Olof. Men jag i alla fall kan känna med vissa tränare att så här, fan, dig vill jag att det går lite extra bra för. Och det jag bryr mig inte jättemycket. Ja. Sådär. Och Kalle Karlsson har varit en favorit hos mig. Så jag har märkt på mig själv att jag vill att det går bra för honom. Och när han står och säger så i intervjun, tänker jag, nej, men vad gör du nu? Du kan inte säga det, säg det inte, säg det. Han sa det. Okej, inte smart. Alltså inte smart för 5 år och säga det. Det, nej.
Nej, och framförallt inte om man har Europa-ambitioner, för det ingår ju som ett av 3 mål som Hammarby har. Vinna cupen, vinna allsvenskan, ta sig ut i Europa Leagues gruppspel, ligafasen. Jag menar, då kan man snacka om tajt spelschema mot dessutom tuffare motstånd och resor som är längre och liknande. Så att han ska gnälla på det är ju helt fel fokus. Utan här handlar det om att de inte får ihop... Ja, men de får inte ihop prestationen. Och det är klart att man åker ner i källaren när man förlorar cupfinalen. Det är nästan som att spela på hemmaplan. Man förlorar mot Mjällby och... ja.
Och ett derby mot AIK som aldrig har varit i sämre slag. Alltså jag står fortfarande fast vid av utespelarna som startade igår. För Nordfeldt kan gå in i de flesta allsvenska lag. Men av utespelarna, det är ju inte många man pinpointar och bara... Ja, det är väl kanske Wilson då som möjligt... Nej, alltså så här, men det förstår ni. Att det är så här, Hammarby har ett så pass färdigt lag att det ska ju nästan inte få ske att de torskar mot AIK i det här slaget. Men AIK förtjänar ju efter den andra halvleken. Det tycker jag först att de skapar en del Hammarby. Men efter den andra halvleken så är ju AIK som bör vinna. Framförallt där i slutet. Så det är ju ett jättemisslyckande. Det går faktiskt inte att säga något annat. Att han inte har fått ut så mycket man kan av den här truppen. Men jag tycker att det är en bra tränare. Jag tycker fortfarande att det är en bra tränare. Och kanske med... lite mer tid att han kan få ihop det bättre.
Vi dyker ner i frågelådan på Fotbollskanalens Instagram en gång till och hitta Samuels fråga om Kalle Karlsson. Tror ni han kommer sparkas? Är det så illa? Vad tror du, Olof?
Det är inte omöjligt eftersom tålamod är en bristvara, men jag tycker att det är konstigt att man inte har mer tålamod med en tränare som jag utgår ändå från att man har gjort någon slags grundläggande rekryteringsarbete. Om man har varit seriös i sitt rekryteringsarbete, Adrian von Heine, Micke Hjelmberg och dem, då kan de inte sparka tränaren efter 9 matcher om förlorad cupfinal. Ja, då underkänner man sig själv.
Och man ska komma ihåg att Kim Hjelmberg inte vann SM-guld heller.
Nej.
Alltså det känns som att man glömmer den delen.
Men finns inte en gemensam nämnare här med Malmö FF också och Ramirez att... Vi kan väl ändå utgå från att det kanske inte var första valen för varken Hammarby eller Malmö, Kalle Karlsson och Ramirez.
Vem var första valet för Hammarby?
Ja, men de försökte ju på Sindre Kjellmeland från Lech Poznan som nu gick till slut till Molde, men de fick inte loss honom förrän nu till sommaren. Och även Henrik Rydström var de ju i skarp dialog med.
De var intresserade av Henrik Rydström.
Före att, Kalle Karlsson?
Så var det säkert, men jag tror att det är ganska vanligt och i en rekryteringsprocess där var ju ändå Malmö FF ute på att ja, men vi har kollat på 50 kandidater. Alltså att man skulle gå på en kandidat låter för mig konstigt. Någonting måste ju Kalle Karlsson gjort, sen kanske han var tredje alternativ eller fjärde alternativ, men någonting måste ju övertyga. Och då måste man ändå kunna ge den tränaren mer tid. Det är ju inte, alltså i Malmö FFs fall De ligger liksom...
12, Hammarby ja, ligger 2.
Hammarby är 2, de har förlorat en cupfinal. Det är ändå ett spel där man kan förlora matcher med ett eller annat mål. Alltså, det finns andra lag som har bättre resurser, som är större klubbar, som också underpresterar. Mm. Och det, och ja, det är perspektivet är det obegripligt, ja. För, tycker jag.
Det är ju som så många gånger tidigare i fotbollen. Det är ju förväntningarna som styr allting. Mm. Det är ju, så är det ju. Var han, ligger ribban, så att säga?
Ja, och om man kommer in till MFF som nytränare, nu är det ett väldigt optimalt läge att komma i Kalle Karlssons position efter Kim Hellberg och de säsongerna, så var det ju tvärtom. Alltså en
ja, det var ju ett jobbigt läge eftersom Hammarby var väldigt tydliga. Vi vill inte tappa Kim Hellberg. Mm. Det vill säga att redan där är du ju någon slags andrahandssortering.
Och jag har inte hört någon spelare som inte säger att de alltså även Simon Thern var, det är bästa tränare jag haft. De flesta är det Hammarbylaget, det är bästa tränare jag haft. Alltså, fan, var svårt att ta över som tränare när 9 av 10 känner att det är den bästa tränare jag någonsin har haft. Mm. Och så är det jättesvårt.
Vi ska ha en annan snackis runt derbyt igår också. Simon Strands närvaro, alltså den tidigare Hammarby-spelaren som nu är kapten för BP. Han dök upp med Hammarby-halsduk och ja, gick på matchen. Han är kapten för ett annat Stockholmslag. Vad tänker ni om det här?
Att det aldrig hade gått om det hade varit något annat Stockholmslag än BP, eller ja, det är klart att det hade gått om det var Akropolis, som väl inte finns kvar längre, men något så. Men det blev ju mindre laddat. Sen fattar jag att för BPs självkänsla är det ju jobbigt, och det är klart att alla passar på att håna honom med tanke på att han var en spelare som väckte känslor. Så att jag, det här är ju inte det smartaste han har gjort.
Vad tänker du,
Emil? Det är långt ifrån. Och som sagt, jag gillar Simon. Det är ju en fin, härlig kille. Vad gör du? Alltså, det är självklart att han inte kan gå. Han får känna vad han vill för Hammarby. Men det är ju jätterespektlöst mot hans egna lag att gå till ett konkurrerande lag i Allsvenskan. Du kan gå på matchen, men då får du väl stå i en vit tisha eller någonting. Du kan inte ha Hammarby gear på när du är lagkamrat eller lagkapten i BP.
Hur landade i BP som klänsrum, tror du?
Ja, det undrar jag. Jag har ingen aning. Jag har inte...
Ja, men det är klart att
men den är lite jobbig att hantera väl? Eller?
Ja, men de vet andra, nog, eller? Jag tror inte det är någon hemlighet vad han känner för Hammarby där. Men hade de haft fler supportrar i BP då,
ja, hade nej, men det hade blivit jobbigt. Och
det är oseriöst.
BP's, ja, men BP's omklädningsrum är inte som, tror inte jag, som Hammarbys eller Malmös eller Blåvitt. Alltså, det är inte så att Oliver Berg kommer att slänga upp Simon Strand mot väggen och undra vad fan håller du på med. Och det kommer, tror jag inte heller, även fall nu, vi hade väl pratat med Sean Sabbat.
Ja, Aftonbladet har pratat med sportchefen Sean Sabbat Karlsson, som säger att han vill inte kommentera det mer än att vi har pratat med Simon och det är utagerat.
Jag tror inte han heller har slängt upp Simon Strand på väggen, vilket jag tror kanske hade hänt i en annan klubb. Eller liksom att det hade sparkat till på ett annat sätt.
Binden hade inte varit kvar i en annan klubb.
Nej, precis.
För att, kommer den vara det nu, tror du?
Ja, det tror jag. Men det är också i jakten på att BP ska bli, alltså få bättre publik och allt, de jobbar fan sig de kor för 5 spänn nu därför. Alltså de försöker verkligen få mer publik och kämpa på och liksom, vill det såklart bli tagna på allvar, då är ju inte det här ett taktiskt svar från sin lagkapten.
Nej, det är ju verkligen inte det smarta. Jag menar, det jag tänker på är ju Sören Kratz som sprang i Ärva. När han var tränare för Helsingborg så kom han tillbaka till Hammarby efter han hade ju tagit dem till ett SM-guld, och så sprang han Ärva och så sparkade Helsingborg honom. Mm. Det är ju det som händer i en stor klubb. BP är inte en så stor klubb, ännu i varje fall.
Nej. Vi ska ta en liten paus och sen är det dags att snacka upp kvällens matcher. Det ska bli väldigt spännande. Vi ska koppla upp oss mot Göteborg och bland annat.
Och se om de är snabba på startelvan.
Ja, vi får se. Vi får
gud,
se. Alldeles strax tillbaka. Där är bollklubben tillbaka. Nu ska vi alldeles strax snacka upp kvällens fighter. Men jag tänker, en titta får jag till, hinner vi med.
Okay.
Irma, den här är till dig.
Yes.
Från Fotbollskans Instagram. Vecko undrar, vad fick Irma Helin att sluta spela så tidigt?
Med många anledningar. Först hade jag 3 år av ont i vänsterknä. Det började uppe i Piteå. Jag tror det var hård gräs, konstgräsplan. Som trivs jättebra i Piteå. Men det gjorde jätteont att springa på det där knät. Och sen så gick jag till Linköping och fortsatte ha ont. Så mycket, mycket smärta. Sen hade vissa med... Ja, alltså det är bara de som inte är tillräckligt bra som skyller på en skada att man slutar med det. Alltså det är jag helt medveten om. Alltså är man tillräckligt bra och potentiellt tjäna tillräckligt mycket pengar så tar man sig igenom det. Men så fick jag en ingång till att jobba med tv. Jobba med fotboll, hade väldigt, väldigt ont när jag spelade och tänkte, den här månadslönen, alltså det kommer jag inte klara många år på. Alltså sanningen är ju det. Man kan inte spela fotboll när man är 35, tjäna så här lite och ha, alltså så.
Så tv-lönen bara...
Ja, så var det ju i förhållande till fortsätta spela lönen. Så ja, det var nog ett bra jobberbjudande. Jätteont av att spela. Inte tyckte att jag var tillräckligt bra för att fortsätta kriga. För jag såg nu, nej, det här kommer inte bli något. Det kommer bli det här, men inte mer än så. Hade jag känt att jag kunde bli
landslagsreserv,
där.
Det var där.
Ja,
det var
där, ja men exakt. Ja. Att så här, hade jag varit någon nivå till, då hade jag fortsatt kriga. Sen blev jag kär också och massa sånt där. Alltså. Ja, det blev bättre så här helt enkelt. Men jag hade väldigt, väldigt roligt när jag spelade.
När låg du då?
Höll det eller?
Ja, vad sa du?
Höll det? Som...
Ja, nej, det håller. Du var med mot Iran?
Ja, det var en stort.
Ja.
Det är en historisk
match. Den matchen jobbar jag med.
Ja. När låg du av?
Jag har aldrig spelat på den nivån. Så att,
nej, det vet jag.
Så att jag har ju aldrig börjat en elitkarriär.
Nämen.
Inom
pojklag eller vad?
Nej, jag har ju mer spelat handboll.
Jo, men jag vet, men fotboll, någonting har du
gjort. Ja, en säsong i Lunds Boys.
A-lag?
Nej, men det var ju när vi lite... Nej, men alla spelade handboll i Lund.
Ja, så är det ju. Ja. Man måste,
sen alltså... nådde inte jag A-laget i Lugen, inte ens när jag spelade lag 2. Så att, men väldigt många av dem som jag spelade med nådde ju både landslag och vann SM-guld och vann VM-guld och OS-silver och annat.
Ja, men jag tror också, för mig var det att jag tror, vad heter Eurosport då, att hade jag fortsatt spela för Djurgården så hade jag ju inte kunnat stå och prata allsvensk här i fotboll, för det hade ju blivit jätteskumt. Då kanske jag hade kört Superettan. Ja, så det var skönt att få alltså, sluta spela fotboll och fortsätta.
Superettan är inte nog för dig.
Alltså, för det var så där, det är vinkeln.
Ja,
nej,
ja,
men alltså att
lura in dig i fällan.
Ni två alltså, att få sluta spela fotboll och få gå rakt in i.
Ni två. Hur blev jag inne?
Han är ju din lärling, men att få sluta spela fotboll och fortsätta jobba med fotboll gjorde det mycket enklare att sluta spela fotboll.
Ja.
Helt enkelt.
Vad tänker ni om kvällens matcher? IFK Göteborg-Mjällby exempelvis, det är väl en härlig måndagsfight?
Det var viktigt för Blåvitt att ta den där trean mot Örgryte lite mindre tryck. Sen har Mjällby sett väldigt mycket bättre ut, så att av den anledningen är oerhört intressant man.
Mm. Vi har ett gäng på plats som vi ska koppla upp oss mot alldeles strax. Det är ju Pileby, det är Gersic, det är Tern. Det är en trio.
Ja, det är första kedjan. Ja, det är det väl.
Absolut, det är ingen som konkurrerar med
eller
de här tre.
Kanske andra linan, Emma och Jigge är väl första linan.
Pileby satt ju med på pottan senast när jag var i Borås, men jag har egentligen ingenting att bjuda tillbaka på. Jag är snäll, Pileby, så lämnar egentligen bara mest över och frågar hur läget och hur startelvan ut i den här fina solmatchen.
Ja, men härligt att vi har fått höra lite om Olofs fotbollskarriär också. Jag mötte honom i någon mediamatch någon gång. Det är väl kanske inte konstigt att det inte räckte längre än så, om vi säger så. Hörrni, startelvorna ska ni få i alla fall. I IFK Göteborg så noterar vi inga förändringar överhuvudtaget sedan sist.
Nej, det ser väl så ut, även om det verkar finnas någon tveksamhet här inför. Och någon ska testa på uppvärmningen här, vad jag hör. Men annars så är det samma elva som senast.
Jaha, vem ska testa på uppvärmningen?
Ja, det är någon i backlinjen vad jag hörde.
Okej.
Matchhjälten senast kanske?
Ja, kan vara.
All right. Felix Eriksson i så fall, som ju avgjorde med det där 3-2 målet mot Örgryte i den uppskjutna matchen för dagen innan. Vad är dina tankar om den här elvan då, Simon?
Nej, men jag tycker väl ändå det är rätt att man fortsätter med kontinuitet nu, framförallt efter en seger. Jag hade en tränare en gång som sa till mig, när du är i skiten, trampa inte runt i den utan stå i den. Och det är väl lite så att när lag oftast hamnar i kriser eller liknande så söker man efter svar, när det kanske enklaste svaret är att amen, nu är det den här elvan som gäller, nu kör vi denna i 10 matcher, bära eller rista, och sen så får man ta det därefter. Jag tror att spelare växer ju också med förtroende, och förhoppningsvis nu så kan de ju ta ytterligare ett kliv, för de var faktiskt riktigt bra första 35-36 minuterna i den första matchen mot ÖIS, och framförallt efter deras 2-0, då var det både närmare 3-0, 4-0 kändes det som. Så att, sen den andra halvan var väl inte lika pigg, men den kommer vi in på lite senare. Men nej, men jag tycker det är helt rätt att man kör samma elva.
Om vi kliver över till Mjällby då, där vet ni om, det har varit mängder av skador, avstängningar, eller det är det fortfarande. Tränaren Karl-Marius Axum är ju till exempel avstängd. Här är elvan som nu mönstras. Tre förändringar va?
Ja, precis. Norén är väl tillbaka efter den utvisningen som mot Häcken. Så han går in där. Bork Bang, också den som kliver ut. Så går Olle Lindberg in första starten. Har gjort det väldigt, väldigt bra tycker jag. Så att han har varit väl värd den här chansen. Och sen har vi väl in... vem är det mer som kommer in? Iqbal, som var tveksam senast. Skulle ha startat med Nikal på uppvärmningen. Så att, det är de tre förändringarna i Mjällby.
Fjärde matchen på 11 dagar, Simon. Hur mycket tar sånt? Vi såg Hammarby under gårdagen här.
Men det var det igår? Ja, nej, men det är klart att det tar. Sen är det väl inte alla spelare som är där som har spelat de fyra matcherna. Och det brukar ju vara tufft. Men jag skulle nog säga att har man ett break i de fyra så klarar man det. Alltså så, det är klart att det kanske inte spritter extremt i benen, men fortfarande så är det fyra i rad på 11 dagar, det är för mycket. Alltså så, då blir man sliten. Men vilar du en av dem någonstans där i mitten så brukar man kunna samla någon typ av kraft i det. Så att, nu är det väl, några här som har spelat alla. Bergström tror jag. Och,
han har spelat
alla. Ja, han har spelat alla och även Gustafsson. Eller Jesper, nej, det tror jag han har också vilat.
Han kom in i halvlek mot Häcken.
Så att det är ju inte, ur den aspekten så är det ju inte så många spelare som har spelat alla.
Det borde ändå vara medvind i Mjällby med tanke på att Carl Moy Saxum efter 1-1 sist mot Elfsborg sa att det var en större prestation än SM-guldet.
Han söp nog på bänken där i Borås. Han hade någonting i den där vattenflaskan där ute. Det var lite konstigt uttalande, men jag förstår vad han försökte göra med det emot de här spelarna som startade. Det går ju att se åt andra hållet också kanske, men det var märkligt uttalande, men jag kan ändå förstå det lite.
Det är väl Fredrik Landén då, idag som coachar. Som coachar. Jaha, där fick ni väl elvorna föredömligt snabbt, gänget.
Pilby, jag har chans att sätta dit dig nu igen för att du felciterar Carl Marek Saxum. Han sa att han var stoltare över det här än SM-guldet.
Det betyder väl typ samma sak.
Du får skärpa
dig. Jag skulle se om du var på hugget. Och du har det fortfarande, det är bra, Martin.
Du, har någon av er, jag kanske sätter er på pottan nu, men Dani Hodžić, en 17-åring som Mjällby kastar in på bänken. Det kan inte, ni kan inte sitta på mycket info om den killen, va?
Alla kollar på Nordin.
Ja, det blev så. Där hade du din, vad ska jag säga, dina 5 sekunder av fame. Fick du där?
Nej, det är nog vad Martin har på honom. Ja. Olof, var sitter Martin och Olof på då?
Ja, men jag tror att han har varit Malmö FF tidigare.
Jag sitter inte på någonting.
Mig fram till någonting. Men intressant att de skjutsar in unga killar i truppen. Har ni någonting till grabbarna i Göteborg?
Nej, det ser jättebra och trevligt ut. Kul.
Ja, det är grymt väder. Vi får kolla om Hasse Larsson rörde sig här tidigare om han har något tapp 17-åring. Annars är det ju dagens stora grej, väl att Norden är tillbaka från äventyret i Grekland. Kan du inte dra historien vad som hände när du klev av planet?
Nej.
Jo.
Jag pratade i telefon och så sa jag till... Prata med, du sa vart är du? Då sa jag är på Kreta. Så är
han har ju pratat om Kreta hela, att han ska till Kreta i flera veckor. Så när du kliver av planet, pratar i telefon, säger att du är på Kreta, men du är på
Rhodos. Ja.
Kämpa någon familj.
Jag är mest skakad över att har Tern skippat slipstången.
Ja, det började,
jag var också på det.
På den nya bara. Det är helt
Olof,
rätt, Olof.
Vad tycker du om min klasskill? Jag vet att du skakar där i studion.
Ja, alltså, den har jag redan gett upp, Norrin. Jag håller tillbaka till Kreta med den kortärmade kortan.
Ja, vi är på hugget, det är bra.
Ja, vi tackar er så mycket.
Vi kämpar på.
Hoppas ni klämmer in den storyn i TV4 Play-sändningen.
Det var verkligen 2 plus story. Alltså, det var så 2
plus story. Nu är du generös som vanligt. Det är inte NHL-spelare vi sätter betyg på. Det är 2 plus, herregud, det är ju en stampad geting.
Ja, jag såg en brölé. Jag bara, jaha, vi ska fejka att det där var något att ha. Nej.
Du är ju skadad av hockeyvärlden som vanligt. 2 plus, herregud.
Ja, det var riktigt smakt. Det var riktigt smakt.
Det viner skott här mellan studion. Ja, tack så mycket.
Ja. Jag skulle säga Rhodos, men jag sa Kreta. Jaha.
Ja, han trodde väl att han var på Kreta.
Norrin brukar ha väldigt, väldigt många roliga historier. Så ja, riktigt besvikelse den där, måste jag säga. Mm.
Bästa Norrin-storyn har
någon haft. Den är inte barnvänlig. Jag vill att han ska kvar sitt jobb här. Glömmer.
Han blir cancelad. Ja, okay.
Nej. Han är för bra i tv för att jag ska riskera det.
Mm. Vad, ja... Karl-Marie Saxum, det snacket han hade där, är det för att liksom, precis som Nordin var inne på, bygga de som krigar nu för att ta det in i kaklet här innan vårsäsongen är över? Eller?
Det är väl någon slags psykologi. Sen tror jag att man får vara rätt korkad om man ska gå på det, att han skulle vara stolt. Sen kan man säga att han är huvudtränare nu, han var assisterande då, men vem köper det?
Cupfinalen lade han också in, så att, ja. Alltså cuptiteln.
Ja. 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 Ah, ja, okay,
och då men, var han huvudtränare, men jag fattar
nej, men, ja, men för mig, jag menar, det Mjällby gjorde med SM-guld, ja. Aj, för mig,
man har blivit van vid att han säger en del saker. Ja.
Alltså att han är härlig ju, han är frispråkig.
Jo, och, jag tycker ja. Jättekul, men det går också att tolka, om man var ute på den planen, att tolka, vad hade du för förväntningar på mig då? Ja. Om du är så stolt över att vi 11 lyckades med det här. I förhållande till att ta ett SM-guld.
Han var inne på att det var att de inte är vana att spela ihop och så vidare. Och att ja. Just att man har drabbats av bakslag ja, på den regelbundna basis som det var.
Han är ju, han är ju en ja. Man med stora känslor och säger och tycker. Det välkomnar vi ju verkligen. Mm. Men,
ja, när han och Björn Hamberg och bänkarna rök ihop så Björn Hamberg försökte förneka det in i döden. Ju, att nej, vi var inte arga. Det var de, kan jag avslöja. Karl-Marie Saxum, han sa ju som det var. Ja. Det blev ett missförstånd.
Ja, men det är lite skön. Typiskt svenskt också att man liksom, det ska vara någon konsensus. Mm. Eller, en del faller ju ner i det där att det ska vara konsensus ja. Eller den där gamla klyschan att allt som sker i omklädningsrummet eller på planen stannar där. Liksom. Ja, men ibland kommer det ju ut.
Just det, Axel är ju avstängd då.
Ja.
Mm. Han sitter på läktaren då ju. Mm. Så att, ja, det blir Nash och Fredrik Landén ja. Som får leda med.
Det upplyste väl Pileby också om.
Okej, han gjorde det. Ja. Ja, det herregud. Ja, det är många som jag tabbar i bollklubben
ja,
idag.
Ja, precis. Ja, nej, det kan även hända den bästa. Även...
Ja, Danny Hodgic kan ju inte ha något på. Alltså.
Nej,
det är
ja,
en,
ja,
de
ja.
Bara drar upp nya killar från hatten hela tiden, Mjällby. Mm.
Ja, det är duktigt.
Intressant. Det enda jag kan tänka på, eller kommer att tänka på när det är Danny och H är Danny Hamso, gammal Öster-legendar. Vann skytteligan den säsongen Öster.
Vad var nästa punkt?
Ja. Du vill inte prata om Danny Hansson.
Ska vi gå vidare?
Ja. Ja, ja. Det är en profil i alla fall. Elfsborg Häcken ska vi snacka om också. Ja, är det två lag som kan smyga med hela vägen? Inte kanske kring guldet, men i en Europa-strid?
Ja. Ja, ja, ja.
Varför? Eller vad, hur tänker du runt om?
Ja, dels var de, hur många poäng de har spelat in redan den här säsongen. Jag tror för Elfsborgs del, även om ja, men vissa pekar på att ja, de underliggande siffrorna, lalalala, ja, men det finns en enorm styrka att ha spelat in så här många poäng när de kommer från vad de gjorde i fjol. Alltså, jag trodde med Oskar Hilleberg att de kanske skulle åka ur Allsvenskan. Det är så illa. Alltså, så jag oroar mig verkligen för Elfsborg. Och har lyckats vända på det så här snabbt är jag jätteimponerad. Så få, jag tror bara ju längre säsongen lider att de kommer jämna ut sitt spel ännu mer. Och Häcken är ju väldigt, väldigt bra. Så jag tror att det är två lag som kommer slåss om Europa.
Vi har ju kunnat läsa i portugisisk media, de tidningarna där brukar vara bra på att snappa upp grejer. De är väldigt tydliga. Silas Andersen är på väg till Sporting i en väldigt stor deal. Det talas väl om ja, men någonstans drygt 70 miljoner i en grundsumma och så drygt 30 i bonusar. Så att en deal över 100 miljoner värd för Häcken. Ja, det blir avbränningar och så vidare. Men vad tänker du om den transfern som ser ut att gå i lås då?
Sporting är ju skickliga på att sälja spelare och ta betalt och har ju pengar. Så att det är väl bra om Häcken kan ta betalt när man säljer Silas Andersen. Det är väl ingen jätteskräll att han går iväg. Han har ju velat gå iväg flera transferfönster som han har hållit tillbaka. Och får man så bra betalt så får man väl leta efter en ersättare. Men det är klart att det är tapp för Häcken.
Det är bara hålla koll på Fredrik Pavlidis headlinesblogg. Alla uppgifter kan jag lova från portugisisk press dyker upp i den där kring Silas Andersen. Men det är ju ett tungt tapp om det skulle vara så för Häcken. Vi ska nu koppla upp oss mot Adam Pintor på Gilloan Hamad som ska göra fighten i Borås. Hur, ja, där är de på mickarna. Det var i sista sekunden va?
Ja, gäller att jobba med marginaler här. Det är laguppställningar och det gäller att liksom... Hamad ska kamma sig. Men det är mycket som ska göra sina sändning.
Men inte lyssna på bollklubben med andra ord.
Du vet, man kan inte bli distraherad av ert snack här när man har en viktig kvart. Du vet hur det är så här timmen innan.
Ja, ja.
Vad har vi att bjuda på i startelvaväg?
Ja, men ska vi börja? Ni snackade lite om Häcken då. Vi kan väl kroka i då för att göra en fin brygga till det. Det är ju ett avbräck på mittfältet apropå Silla Sandersen som kommer få ett, vad du tror, lite större defensivt ansvar idag, Gille.
Ja, sen Dumbia kom in så tycker jag att Silla har varit mer högre upp i position egentligen. Sen såklart är han ju en box-to-box-spelare så han jobbar ju även defensivt. Men Dumbia är väl den som har varit och städat efter alla andra. Så att den balansen ska han vara lite försiktig med när Rygaard kommer in nu.
Ja, han är alltså avstängd efter guldkort senast mot Mjällby. Rygaard in. Och ja, intressant att se Silla Sandersen kanske i näst sista allsvenska matchen då för Häcken. Annars inga konstigheter egentligen, där Harry Helvenius fortsätter som mittback. Vi ska säga också att Adam Lundqvist av försiktighetsåtgärd egentligen lämnas hemma då när Samuelsson kommer in som vänsterback. Men inga större förvåningar i övrigt i Häcken?
Nej, egentligen inte. Och jag kommenterade deras senaste match mot Mjällby och Häcken gör en kanoninsats. Jag gillar hur de spelar och de fick till det ganska bra. Sätter igång snabbt egentligen varje anfall. De lät inte egentligen Mjällby andas en sekund. Så de utnyttjade också just att Mjällby har haft cup och att de var lite slitna. Så att de tog sig an matchen på ett bra sätt.
Ja, Häcken kommer från match senast mot Mjällby. Och för förvirringens skull så kommer även Elfsborg från match senast mot Mjällby. Lirade ju i torsdags. Och det som sticker ut här, det är ju att rutinerade fanbäraren Simon Hedlund, han förpassas till bänken. Momo Kamara kommer in på högerkanten, intressant.
Ja, faktiskt. Han gör ett bra inhopp mot Halmstad. Det var för två matcher sedan där han gör en soloräd egentligen på högerkanten och assisterar Seneli. Båda två hoppade in den matchen. Seneli fick starta matchen efter. Det var deras senaste match när de mötte Mjällby här hemma. Kamara hoppade in, men det var ett ganska svårt läge för honom att hoppa in i. Matchbilden var ganska... Det var lite Hawaii-fotboll. Han kom aldrig riktigt fram till sista tredjedelen, men det är en fin spelare. Så att, jag tror matchen idag kommer passa mycket bättre.
Mm. Vet att du gillar Leo Östman också som... Ja, vad sa du, Martin?
Ja, jag noterar att Rasmus Wikström är på bänken också.
Ja, men precis. Tillbaka nu. Skönt för Elfsborg. De har ju spelat med lite mer, i alla fall om vi ser till formationer då, trebackslinje. Nu var det tydligt idag, även i grafiken, att nej, nu är det en fyrback och Kamara in då, lite mer offensiv kraft där på högerkanten.
Ja, det kändes som att de gjorde den ändringen även mot Mjällby förra matchen. Och det funkade bra. Alltså, Elfsborg kom ut och gjorde sin bästa halvlek för säsongen. Så att lite gamla Elfsborg var tillbaka. Sen så faller de lite för lågt. De blir lite för passiva i andra halvlek. Och kvitteringen kommer ganska tidigt från Mjällbys sida. Men verkligen ett fall framåt för Elfsborg. Så som det har stött ut tidigare. Så de har varit jättesvårbedömda.
Var någon fråga till herrarna?
Har du någon fråga?
Nej.
Jag är nöjd.
Du tar en på sängen.
Nej.
Suttit och funderat på annat nöjd. Nu här.
Pelle Olsson lämnar Djurgården, har du funderat på kanske?
Nej, det har jag inte gjort. Men det är ju intressant det också, men det har ju inte med rätt att göra.
Vi ska ta den nyheten. Vi kan lämna er i Borås. Tack så mycket, Adam och Gilloan. Lycka till. 18.45 drar Elfsborg Häcken igång till Fairplay. Men ja, Pelle Olsson lämnar Djurgården. Kom nu, har tackat ja till ett erbjudande att återvända till Gävle. Manager ska bli i Gävle. Är det är det väntat att Pelle Olsson någonstans försvinner i och med en ny klubbledning?
Det är ganska väntat. Han har ju varit väldigt kopplad med Bosse Andersson. Han var ju där, Bosse Andersson skrev ju själv i sin bok hur jobbigt det var när han sparkade Pelle Olsson som tränare i Djurgården och haft kontakt med honom under hela tiden och tog tillbaka honom ju då när han fick lämna. Han och Magnus Haglund fick sparken från Halmstad. Så det är väl på något sätt, han känns mer old school än vad Djurgården gör, och att om man då stöper om så tycker jag, och om han då dessutom får kanske ett jobb och försöka få fart på Gävle igen där han ju gjorde sig ett namn en gång i tiden som på tränarsidan.
Ja, han förklarar i ett uttalande att han frågade Erik Gosse, ordförande, om kan jag med kort varsel hoppa på det här arbetet, för han ville gå till Gävle då fick han tillåtelse av det av Gosse, så att han lämnar. Vad tänker du om att Pelle Olsson försvinner? Är det samma som Olof?
Ja, det känns väldigt, väldigt logiskt. Vem är det kvar nu? Kitten var som... Bossan ställde väl honom...
Nej, han
gjorde
det. Ja, han gjorde, men han är väl inte kvar?
Jo, det är Mattiasson.
Jag är inte så bra på smeknamn. Jag vill gärna ha hela namn.
Ja, verkligen.
Mattiasson.
Ja.
Ja, hon kan vara det såklart.
Ja, hon kan vara det såklart också.
Men det finns lite andra. Men det, det är väl, han var ju en del av Bosses rekryteringsteam på det sättet.
Mm. Ja, och det känns som att han plockade in då när de fick lite kritik kring att de inte var tillräckligt. Alltså att man stärkte upp liksom. Det var väl i samma veva som Peter Kisvalodi kom in. Och att han då... Ja, men att de försvinner, det är väl naturligt. Sen kanske inte de aktivt har sagt till Pelle Olsson att du ska söka efter något annat. Men det är väl, han kanske känner att han inte är så delaktig.
Ja, det var det jag skulle säga.
Och om det då kommer något som är intressant, jag menar, det är ju på något sätt där han gjorde sig ett namn en gång i tiden.
Och sen tycker jag att han är ett för stort och okunnigt namn för att sitta i baksätet år efter år i Djurgården. Det finns ju massa kvalitet i honom och massa kunskap. Som...
En win-win för båda. Då,
ja, eller så här, jag tror bara det fanns fördelar för Djurgården kvar Pelle Olsson med den kunskapen.
Om han inte skulle liksom prioriteras av den nya klubbledningen, om man nu tänker sig en sån scenario, så är det väl en bra grej. För det lär väl hända saker. Vi vet ju att det ska in någon som är ansvarig för verksamheten på Kaknäsen, vilken titel den sportchefen eller vad vi nu ska kalla det, får. Och sen får väl den personen gissningsvis också säga sitt om hur man ska bygga resten av teamet. Idag är det väldigt vanligt förekommande att det är sportchef men också fler titlar.
Skrev inte Fotbollskanalen något om just det, att det var det inte ett tag sedan som du skrev att det var väldigt nära med någon ny i Djurgården? Ni känner inte igen där?
Nej, det gör jag inte. Tror jag inte.
Så man vet ingenting?
Du drömmer om Djurgården kanske?
Nej, jag vill ha svar. Ja. Men så ni har ingenting?
Eller? Nej, alltså de har väl förhört sig på... Det är ju inte så många namn och där har väl de förhört sig en del av de namn som har cirkulerat. Sen betyder ju inte det att man har varit skarpt. För även där är det väl som med tränare att man jobbar väl på flera fronter och kollar. Har vi samma syn? Kan vi jobba ihop? Hur vill du organisera om du skulle... Alltså att man känner lite på varandra. Men att ha varit nära vet jag inte. Det är inget jag har stampat upp.
Det börjar väl närma sig åtminstone rent tidsmässigt, i och med att det har gått ett tag kan man ju misstänka. Vi får se vad nya vdn Hampus Frisén kan presentera framöver. Irma, du har ju stenkoll såklart på Djurgården. Det var en tung förlust mot BP senast. Och om Jani Honka var väldigt upplyft efter derbysegern så är det inte lika glada miner just nu.
Nej. Och då, man måste ju ha med sig efter den där derbysegern att, alltså, förstår du verkligheten för alla Djurgårds supportrar under så många år? Alltså, så svältfödda på en sån vinst. Och den som klarar av det blir ju liksom så. Alltså, det blir ju, det blir ju från toppen till...
Varför har det gått snett annat? Nu? Då har du någon enkel förklaring till
alltså,
det.
Mot Sirius så tycker jag att Sirius... var ett bättre lag än Djurgården. Och jag tycker fortfarande, och står fast vid många Djurgårds support som inte håller med mig där, men jag tycker att Sirius är ett bättre lag än Djurgården. Alltså jag tycker att deras spel är jämnare. Och jag tycker att de som har mätt de två, jag säger inte att Sirius på så sätt har mycket bättre spelare, men jag tycker att de är, om jag ska mäta de två så tycker jag att Sirius är ett bättre lag. Så jag tycker inte det var särskilt konstigt. Det var ganska logiskt att Djurgården förlorade den matchen. Dessutom har de alltså offensiva spelare som kan avgöra på egen hand Sirius, där jag inte tycker att Djurgården är, det är klart att Bo Hegland, men alltså målskytt där, så tycker jag att Sirius har en högre nivå i sig än vad Djurgården har. Sen med Brommapojkarna så är det ju en dålig insats. Så jag skiljer lite på de två. Där jag tycker att Sirius är bättre än Djurgården, men mot BP så är det ju en dåligt genomförd match.
Hampus Findell har saknats.
Så är det verkligen. Alltså, och det där är ju en speciell story i sig. Alltså att han har blivit så viktig i Djurgården igen. För jag tror, alltså, eller jag vet att spelar man inte i ett lag och man känner att man är så långt ner i frysboxen, då jag börjar till och med säga, men du går inte vara kvar i det här, du kommer ju inte få spela och sådär, och liksom, för jag tyckte det var konstigt att han valde att stå fast att jag vill spela i Djurgården. Jag tror att Bosse Andersson hade en jätteviktig roll i att fortsätta, för det kan vända snabbt, man vet aldrig, alltså fortsätt kriga, medan jag tyckte att nej, det är jättekonstigt att du fortsätter spela när du inte får spela någonting. Men uppenbarligen fick ju både Hampus och Bosse jätterätt i att det kan gå snabbt i det här laget och under Honkavär. Man kan gå från längst ner till att bli jätteprioriterad. Och har ju blivit, jag tycker i alla fall, väldigt tydligt när han inte har spelat nu att den där tyngden inte finns på mittfältet. Alltså han löper ju box till box på ett sätt som jag inte tycker någon annan mittfältare i Djurgården gör. Och verkligen, verkligen avsaknad av honom.
Vad förväntar du dig av Djurgården? Vad ska Djurgården
bli? Jag tycker det är lite svårt, för att i början pratade vi ändå om att de hade lite problem, och där vi pratade liksom om Honkavara och förtroendet för honom, och sen så gjorde de några starka matcher, inte minst derbyt, och sen då BP-förlusten är ju, för Sirius, där känner jag lite som du, eller liksom att Sirius gjorde, de är dels i zonen och sen är de ett väldigt bra lag, så där kan alla lag liksom få stryk, men att förlora på det sättet mot BP gör ju att man liksom kraschar ner på marken igen på ett sätt som blir lite jobbigt, för man har inte så många, i de här topplagen så har du inte så många sådana krascher som du kan parera innan det börjar liksom ifrågasättas och gungas. Jag menar, nu har vi pratat om lag som underpresterar med, men jag menar, vi pratar ändå om Kalle Karlsson i ett Hammarby som ligger över Djurgården, och det är, jag tror att det finns en förväntan också i Djurgården att man ska vara, ja, BP ska man ju klara av.
Och brukar göra det också. Ja. Så det är ju... Ja, det...
Djurgården har ju gått på vårpaus nu, eller sommarpaus, för att deras match mot Mjällby som skulle ha spelats i sista våromgången, den har blivit framflyttad på grund av Elliot Strouds medverkan i Sveriges VM-trupp. Är det bra eller dåligt i ett sånt här läge att de skippar en match?
Ja, men jobbig känsla att lämna med för truppen.
Ja, de blev ju väldigt utskällda av sina supportrar i princip hela, ja, när de skulle ta det där varvet runt arenan. Så
var det Marquez som stod kvar där och
fick ta mycket skit. Ja.
Nej, det är ju jobbigt att lämna just efter två förluster att gå på semester, för då hade man nog gärna egentligen haft en match och kanske vunnit den och gått då och känt att ja, men då har vi ändå studsat tillbaka. Det är ju lite jobbigt. Sen är det klart att de kanske ändå behöver den här perioden, för det har ändå varit en liten ryck i vår.
Verkligen.
Sirius då? Vad finns deras topp?
Nej, men inte spelmässigt, men det finns liksom, hela känslan kring Sirius är lite samma sak som det var kring Mjällby förra året. Att man, ja, men lite, det där som är lite svårt att förklara i fotboll, lite det som händer Malmö FF, fast negativt. Sirius har det där, ja, zonen, eller hur man nu förklarar det. Ja,
för de har ju tangerat trepoängs startrekordet nu med sin inledning på säsongen.
Om det är något man har lärt sig, som Olof säger, då är det ju, alltså vi alla, jag talar för majoriteten, klart att inte alla trodde det, men satt ju i alla fall och tänkte, jag gjorde det och många med mig, att ja, Mjällby kommer börja tappa till slut. Men om det är något Mjällby har lärt mig, är det att vara ödmjuk kring att bara för det inte är det största laget, så de behöver inte tappa för det. Det finns ingen anledning att Sirius ska börja tappa. Det finns egentligen ingen anledning till att Sirius ska börja tappa. Det enda man kan flagga för är försäljningen av Isak Bjerkebo och de stjärnspelarna. Men alltså, man kollar på hur de ser ut, hur bra spelare som de får upp. Alltså, det är ganska bra spelare på bänken också. Så...
Ja, för nu hanterar de en skada på Tobias Anke exempelvis. Då klev Kastegren in när han kom tillbaka från avstängning. De har hanterat hans avstängning tidigare. Nu blir Zuma avstängd, men då... ska förhoppningsvis Tobias Anke vara tillbaka till nästa match mot AIK. Och så spelar väl Anke och Kastegren.
Och så har de en förmåga att vända de här matcherna och få de här segermålen. Det där som är lite svårt att sätta fingret på vad det är. Att de har ett sånt förtroende, ett självförtroende som gör att de hela tiden spelar på. Det här kommer vi lösa. Lite som åtminstone jag känner när jag såg Malmö, att när det liksom började, de släppte in 1-1, så fattade man att det här kan sluta riktigt illa, för att de åker ner tappar självförtroendet väldigt snabbt, medan så är det ju inte, just det är tvärtom.
Sen är Isak Bjerkebo unikt bra. Alltså, när Röjkjär såldes för Mjällby, då trodde jag också att Mjällby skulle börja tappa, gjorde de ju inte. Men Isak Bjerkebo gör så många poäng och avgör så många matcher, så det är klart att den... hade varit jättetuff för Sirius och ganska svår, eller ja, jag kan knappt ersätta honom, tror jag. Men jag tror fortfarande att de vinner SM-guld.
Olof, du trodde att Olof Mellberg skulle vara ett bra alternativ för Malmö FF som en ny möjlig tränare om man sparkar Ramirez. Vad behöver de betala för att få ihop Engelmark och Mellberg där, tror du, till Sirius Malmö? Är det utopiska summor?
Jag tror inte summor, men jag tror inte Engelmark skulle vilja det, så att det är att han har ändå...
Jag tänker de jobbade ihop i BP och vill väl typ jobba ihop igen, eller de öppnade inte Engelmark för det när han var här i bollklubben.
Ja, men det kändes som att...
Eller talade sig väldigt varmt.
Han talade väldigt varmt om Olof, men min känsla är ändå att han har gjort något själv här. Ja. att han då ska backa in, även om de kör ett delat ledarskap, det vet man ju inte, det är kanske det som är tanken. Men,
dream on Malmö FF, det är
ja, jag tror, ja. Nej, men Olof Mellberg tycker jag är ja, intressant. Ja, men
jag tror aldrig Engelmark kommer gå till någon annan klubb. Alltså, han känns som en jävla bra snubbe. Alltså, jag tror inte han kan bli köpt till någon.
Vi har faktiskt din grafiken har tagit fram listan över tränarna du älskar och hatar i Allsvenskan här nu. Nej, bara skoja. Alltså, är det en tränare du brinner för? Eller?
Det måste väl alla som har öron och ögon göra. Alltså, man kan ju inte tycka något annat. Ögon, jag menar inte så, men
ja.
Herregud. Ja. Där sitter jag ju på det torra, det vet ju alla. Alltså, jag har det ju bra. Ja. På den fronten. Ja.
Men du tror på Andreas Engelmark som tränar objektet eller hur man ska
jag tror.
Ja, nej, men han har en fin framtid framför sig.
Sirius hade kunnat kicka honom. Alltså, Sirius hade kunnat kicka honom när det gick som tyngst, men valde att inte göra det. Så han har ju att betala tillbaka. Mm. Och det tror jag att han känner liksom i sin heder nästan att för att ni valde att tro på mig så är jag skyldig att fullfölja det här så gott jag kan. Jag tror inte att han skulle gå till Malmö. Och vad fan finns det för anledning att göra det nu?
Det var jag som fjantade mig bara.
Fjantis.
Jobbigt. Ska vi packa ihop butiken eller?
Mm. Ja, det tycker jag.
Ja, det räcker nu.
Det räcker nu med fjanterier.
Slutfjantat av studion. Bollklubben är tillbaka imorgon igen 17.00. Ni ser såklart morgonklubben på tisdag och fredag på Sportbladet 09.00. Då har de igång. Och så hela klubbenflödet där poddar finns. Matchklubben ingår där bland annat.
Ja, det var ju senast efter derbyt ju.
Mm. Mycket om Kalle Karlsson.
Ja, mycket om Kalle Karlsson. Så att, det finns mycket i det klubbenflödet.
Ja, vi ses imorgon igen.